Värvet görs i samarbete med Acast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Putin är ju i grund och botten feg. Så tillvida att han ger sig på framförallt länder eller motståndare som han tror inte kan försvara sig. Och den här desinformationen som han liksom har spridit under nu så lång tiden, den har liksom ätit sig in i samhällskroppen, att man börjar undra ibland när han pratar om det. Vet han själv, vet hans närmaste eliter själva vad som är sant eller falskt längre?
Varje sekund, över tusentals mediekanaler jorden över, kablas nyheter kring Rysslands invasion av Ukraina ut. Och det känns som om hela världen håller andan. I det här avsnittet av Värvet special ska vi försöka förstå bakgrunden. Varför spelar andra världskriget, ett sunkigt flerfamiljsboende i dåvarande Leningrad och en sprängd eldkamin i KGBs lokaler i Dresden roll för angriparen Vladimir Putin? Vår ciceron idag är inom kort bokaktuell och heter Martin Krag. Han är en av Sveriges främsta Rysslandskännare och innehavare av de inte helt korta titlarna biträdande chef för Centrum för Östeuropa studier på Utrikespolitiska institutet och docent vid Institutet för Rysslands och Eurasiens studier vid Uppsala universitet. Här är Värvet special med Martin Krag.
Det är väldigt trevligt att vara här.
Säger du till alla poddare?
Nej, inte alls. Jo, jag måste säga, Christer Sturmark gjorde en podd i fredags med mig. Den var trevlig också. Mm. Han bor i ett hus på Lidingö på en kulle. Det var det jag behövde då. Kom ut. Men det här är också extremt mysigt. Komma till dig och så få tillfälle att samla tankarna och sådär. Mm.
Och nu ska du ju få, för du har ju verkligen fått göra väldigt mycket media de senaste dagarna. Rightfully so, jag förstår det. Och det måste ju vara väldigt speciellt, för å ena sidan då så är du, blir du inringd i par tio minut som expert. Men sen ska du också någonstans hinna sälja din bo eller göra promotion för den.
Alltså det är ju helt sekundärt. Nej, det finns huvudsak och bisak. Och nu handlar det om att försöka förstå och följa utvecklingen som ju är extremt allvarlig. Mm.
Ja, absolut. Vi spelar in det här den 28 februari ska jag säga, 2022. Ja. Alltså jag brukar ju försöka eftersträva tidlösa intervjuer för att folk ska kunna lyssna på dem i all evighet. Så även idag lite grann. Det här får bli Ukraina och Ryssland for dummies. Men jag tänkte att du skulle få en snabb ja eller nej fråga tidigt och sen så får du utveckla svaret så småningom. Mm. Är Putin kapabel till att starta ett kärnvapenkrig?
Jag vet inte.
Nej. Ja, vi får återkomma till det helt enkelt, för jag vill jättegärna höra vad du tänker kring det. Personlig fråga, men din mamma är från Ukraina?
Släkt är ju från det som en gång i tiden när jag växte upp bara kallades Sovjetunionen. Och det är ju både dagens Ukraina, men också såklart dagens Ryssland. Så är det för hundratusentals, eller så är det för miljontals människor givetvis i den här delen av världen. Kulturella band, historiska band, familjeband. Och det är ju det som gör det här kriget nu så alldeles oerhört också. Det adderar ju en dimension som gör att det ökar helt enkelt komplexiteten i den här konflikten. Den gör konflikten värre antagligen när man tänker efter. Mm. För det har dimensioner av inbördeskrig trots att det är två länder som nu är fiender.
Ja, men precis. För att man pratar liksom i media om citat broderfolk, slutcitat. Men rent, alltså lite förenklat, vilka är de kulturella skillnaderna mellan ukrainare och ryssar?
Den som talar om broderfolk, det är ju Putin och hans anhängare. Han har ju för evigt repellerat det ukrainska folket från Ryssland. Så länge Putin är vid makten eller någon som liknar honom så kommer Ukraina vara förlorat för Ryssland. Så de här banden, de här kulturella banden, de kopplingarna som har funnits och så vidare, de har han slagit sönder.
Okay.
Familjeband kommer finnas kvar. Historiska band kommer finnas kvar. Det är ju det som gör den här konflikten så extremt tragisk. Eller den adderar ytterligare en mycket tragisk dimension. Alla konflikter är givetvis tragiska. Men ja, alltså det är ju två länder som på många sätt liknar varandra. Historiskt sett då så har ju båda länderna gjort anspråk på att ha sitt ursprung i det som kallas Kievriket under medeltiden. Ett område som ett par hundra år senare föll under mongoliskt välde. Sedermera så slets de här områdena i olika riktningar. Moskvariket började växa under 1600-talet och expandera. Men områden som idag tillhör Ukraina har också historiskt varit en del av polsk-litauiska väldet eller senare tid under Österrike-Ungern. Och människor med att liksom, ja, det har funnits en kristen dominans, du har en östslavisk kultur, du har tre så att säga traditionella östslaviska grupper, det är ryssar, ukrainare och belaruser. Sen finns det ju massa andra folkgrupper också, det här är ju veritabelt mångnationellt område och mångkulturellt på många sätt. Du har ju tatarer, ett muslimskt folk, du har en judisk befolkningsgrupp och flera andra minoriteter. Men det här är de historiskt sett tre dominerande folkgrupperna och det är klart att fram till ryska revolutionen så var en stor del, majoriteten av det här området var fram till ryska revolutionen 1917 en del av det tsarryska imperiet. Sen följde samman och precis som i andra imperier vid den här tiden i Europa, under ottomanska imperiet eller Österrike-Ungern, så fick vi de här nationella resningarna. Så en massa nya nationella stater så att säga, växte fram.
Bland annat Ukraina då?
Ja, det började så, fröna till en ukrainsk nationell identitet. De hade då redan lagts så här, i jorden under 1800-talet. Det ukrainska språket hade utvecklats, fått sin egen litteratur, fått sin egen liksom, institutionella tillhörighet på ett starkare sätt hos intellektuella, hos politiker och så vidare. Men vad som hände i den här delen av världen var att bolsjevikerna, alltså kommunistpartiet då, under Vladimir Lenin tog makten först i det ett litet område då, som det som var kvar då, av ryska områdena. Och sen efter det att Tyskland förlorat första världskriget så kunde de då snabbt expandera utåt och återta stora delar av de områden som tidigare varit det tsarryska imperiet. Och då återigen föll då den ukrainska nationen in under då, inordnades i Sovjetunionen. Och blev en av de sovjetiska republikerna. Så att när Sovjetunionen sen kollapsade 1991, då var ju Ukraina så att säga en av de största, näst största av de här 15 efterträdarstaterna. Ryska federationen var ju den största. Och pratar vi om så att säga Putins politik så är det ju helt uppenbart att allt det vi nu ser sedan förra torsdagen, den 24 februari 2022, så har hans mål, det är nu uppenbart att det har ju varit att återta det här området och återigen göra det till en del av en rysk stormakt. Han förvägrar helt enkelt en ukrainsk självständighet.
Men för du sa för en stund sedan att liksom allt han har gjort har varit för, alltså det, han har bara söndrat relationen fram tills det här var liksom bara sist, alltså det var sist kamelens rygg etc. Men allting han har gjort har syftat till det fram till nu, varför?
Han förstår inte Ukraina.
Okej.
Han tror antagligen, han har övertygat sig om att Ukraina faktiskt står under vad han kallar en fascistjunta. Att när ukrainare säger att de vill närma sig väst eller att de vill ha demokrati eller mänskliga rättigheter, rättsstatlighet. Att de inte vill leva som människor gör i Ryssland under Putin. Han förstår inte det ukrainska samhället. Han förstår inte heller de ryssar som har samma aspirationer och ambitioner. Det är därför han måste fängsla dem och ge sig på dem, sådana som Alexej Navalny. Mm. Han då annekterade ju Krim 2014 och startade då den här liksom, ja, väpnade upproret i östra Ukraina som då har förblivit under rysk ockupation och kontroll fram till nu. Och nu är ju målet att då träda in och kontrollera en större del av de ukrainska områdena militärt, för han har gett upp alla försök att försöka göra det på andra sätt. Jag tror att vi får räkna med att Vladimir Putin också är en person som har förändrats vid sin tid vid makten så att säga. Han har blivit förråad, han har blivit förbittrad och för 20 år sedan så talade man om att Ryssland givetvis ska ha en ledande roll. Den uppfattningen har liksom alltid funnits där. Den fanns även på 90-talet under Jeltsin. Men då talade man om att Ryssland ska vara så att säga ha en ledande roll genom sin ekonomiska kraft, genom sin kulturella attraktionskraft. Genom sitt geografiska läge. Genom att man också såklart kan vara en typ av säkerhetsgarant just för de här länderna. Men alla sådana försök förefaller ju Putin då att tänka nu. De har misslyckats. Mm. Ukraina har trots allt detta vänt sig ifrån honom. Vänt sig ifrån hans Ryssland och vill skapa något eget, något självständigt. Och han vill gå till historien som den ryska ledaren som återsamlade vad man brukar kalla de ryska länderna. De liksom de här storryska historiska områdena.
Det som var Sovjet typ?
Ja, inte hela nödvändigtvis hela det forna sovjetiska området. Men definitivt det här området som vi just pratade om innan, just som utgörs där majoritetsbefolkningen utgörs av de här tre östslaviska folkgrupperna. Mm. Ryssar, ukrainare, belaruser. Sen kan det finnas ryska intressen i Kaukasus, Centralasien, till och med på Balkan och så vidare. Men de här tre områdena, Ryssland, Ukraina, Belarus, det är hans fokus.
Baltikum är inte prio.
Det här är ju komplext. Det är klart att det finns städer som Narva i dagens Estland som ligger nära den ryska gränsen, där över 90% identifierar sig som ryssar eller rysktalande primärt. Och på 90-talet redan så fanns det även då liksom ryska nationalister som gjorde anspråk på de här områdena. Men lyckligtvis så har aldrig det lett till någon väpnad konflikt över dessa städer eller dessa regioner. Nu och dessutom då Estland, Lettland, Litauen medlemmar av EU och NATO. Och det betyder nog mycket i det här sammanhanget. Putin är ju i grund och botten feg. Så tillvida att han ger sig på framförallt länder eller motståndare som han tror inte kan försvara sig.
Du, vi ska liksom grotta ner oss i konflikten kanske ännu lite mer, men om man ska förstå Putin, kan vi inte liksom lite börja med hans bakgrund? Du har ju ändå närstuderat honom. Jag skulle vilja veta, har han gjort klassresornas klassresa?
Det är ju på många sätt en mycket så att säga, fascinerande, komplex person. Samtidigt som han ju så att säga, i all sin, så att säga, i sin stil, i sin persona, samtidigt också aldrig har gett. Han är å ena sidan den här enkla personen. Och han har alltid gett uttryck för att han är samma kille som växte upp i Leningrad på 50-talet och i en så kallad kommunalka, en liten lägenhet där han bodde med sina föräldrar men också andra familjer utan det fanns ingen rinnande vatten kanske. Tufft. Växa upp efter andra världskriget. Hans två äldre bröder som fick han aldrig träffa, de dog. En dog på 30-talet och en andra dog sannolikt av svältrelaterade sjukdomar då under andra världskriget, under ockupationen. Mm. Och han hade då fyra farbröder som hade dött i andra världskriget. Hans egen far då var veteran av något slag. Lite oklart exakt vad han gjorde, men han deltog i några antagligen ganska extrema operationer som med underrättelseförband och sådär. Och allt, det här är såklart det har präglat honom, och det har ju präglat på samma sätt som det har präglat tiotals miljoner andra liksom ryssar eller sovjetmedborgare. Och han kommer därifrån. Det är så. Han påminner på det sättet om många andra kanske liknande auktoritära ledare idag. Jag tror att liksom Erdogan eller Bolsonaro, det finns vissa så att säga, gemensamma erfarenheter som jag tror ligger där i botten. Sen så är de ju dessutom då väldigt liknande ledargestalter då i sitt auktoritära styre. Men det ligger där i botten, och den här historiska resonansbotten som andra världskriget har, det har ju varit helt centralt för Putin. Mm. Det handlar ju också om att i hans värld, om att Sovjetunionen gjorde sådana enorma uppoffringar för att besegra fascismen. Och det är ju därför han ser Sovjetunionens kollaps som han kallat 1900-talets största tragedi. Det är ju för att alla de här uppoffringarna i hans sätt att se på saken, de var ju förgäves då.
Mm. Alltså de typ, vad var det, 25-30 miljoner?
Ja, över 25 miljoner. Sen så är det klart att en stor del av de människorna som dog, de var ju egentligen då invånare i republiker som inte var den ryska. Och det är ju det här som gör det ytterligare ännu mer sårigt, för att den stora fronten mellan Sovjetunionen och Nazityskland, den gick ju mellan över de områden som idag är Belarus, Polen och Ukraina. Mm. Det var ju de områden som ockuperades gång på gång, där människorna förslavades. Det var där du hade över 1 miljon, kanske 1,5 miljon judar som dog i förintelsen. Det är ju det som historikern Timothy Snyder har kallat den blodiga jorden. Mm. Och det är ju det här som också, ja, man, Ukrainas president Zelensky, som ju verkligen har växt till en riktig ledare av historiskt snitt under sista dagarna. Han höll ett tal på ryska till det ryska folket där han sa att 8 miljoner människor i Ukraina dog under andra världskriget. Mina far, mor, föräldrar, han är judiskt påbrå dessutom, de dog i tjänst, militärtjänstgöringen, de dog i förintelsen. Och så att säga, men för Putin handlar det liksom om att han likställer Sovjetunionen med Ryssland. Mm. För honom är Sovjetunionen Ryssland. Och det är därför den här kognitiva dissonansen blir så svår att hantera. För han kan inte acceptera att Ukraina är ett självständigt land som har den här gemensamma erfarenheten, men som vill vara ett annat land. Och för många ryssar, med liksom den här traditionella synen som Putin har, och det är många som delar den uppfattningen, det är ju liksom, för i deras värld så är Kiev, Odessa, det är historiskt ryska städer. Och så på det här sättet, så, och jag skriver ju om det här i min bok, och det är ju att liksom, jag kallar ju Ryssland i den här boken, boken heter ju Det fallna imperiet, och vad jag menar med det är att liksom, vi kan förstå dagens Ryssland också i perspektiv av andra historiska imperier. Men historisk erfarenhet lär oss också att alla försök att reversera historien kommer misslyckas.
Mm.
Och det är det som är tragedin. Det är det som är det fallna imperiet. Du kan inte restaurera, du kan inte återupprätta något som jag redan har försvunnit.
Men när då Putin konstaterar att liksom Sovjets sönderfall var en tragedi, hur gammal är han då? Han är väl liksom i 40-årsåldern, gissar någonting.
Exakt.
Alltså den här 40-åriga mannen då, vid det tillfället fortfarande i KGB eller?
Ja, på väg ut ur KGB. Han kan ju inte längre försörja sig då och få hitta nya jobb. Mm. I en ny stad som då heter Sankt Petersburg, gamla.
Men han måste ju då uppenbarligen ha älskat sitt liv fram till 40 års ålder, eller?
Han säger att han gjorde det, och han levde ju nog ett ganska, så att säga, med sovjetiska mått med ett materiellt gott liv.
Mm.
Dels så för att han var i Dresden i Östtyskland under stor del av 80-talet, där så att säga tillgången på varor med mera var bättre än i Sovjetunionen. Och dels för att han jobbade i KGB, även om han inte hade någon högt uppsatt position i KGB, så givetvis så att säga, de kunde ju försörja och ta hand om det sina, så att säga.
Mm.
Och det har han ju beskrivit hur 1989 då, när Berlinmuren föll, och han har berättat i en av sina första stora intervjuer just för, ja, nu då 22 år sedan, att när den här folkmassan kom då, och först hade de då rört sig mot Stasi-arkivet. Och sen hade de börjat röra sig mot KGB-residenturen i Dresden.
Residentur?
Ja, det är så KGBs
högkvarter. Typ.
Ja, lokala liksom, byggnad i Dresden.
Okej. Okay. Mm.
Och att han gick ut där och försökte lugna den här folkmassan och så vidare. Och hur de eldade upp alla dokument de kunde tills kaminen sprack med mera och så där. Och han ringde då till högkvarteret och frågade när kommer förstärkningarna, och de sa bara Moskva molchit. Moskva är tyst.
Mm.
Och det har han sagt, det var mitt mest traumatiska ögonblick någonsin.
Mm. Men alltså, kan du hjälpa oss? Alltså, du är ju fan yngre än jag, men det är ju genant hur lite av det här jag kan. Alltså, varför föll Sovjet?
Det fanns ju dels så att säga ett politiskt och ekonomiskt system som hade etablerats under 20- och 30-talet under Lenin och Stalin, som
Kolchoser och Sovchoser och sånt.
Ja, exakt. Och planekonomi och femårsplaner, och som hade lett till att Sovjetunionen byggde upp en stor försvarsindustri och blev en stor militärmakt. Men man hade gjort det till ett väldigt högt mänskligt pris.
Mm.
Många människor dog i den här kollektiviseringen av jordbruket och många miljoner, och terrorn som Stalin släppte lös tog livet av ytterligare många miljoner. Och du hade det här gulaglägersystemet som ju var en slags koncentrationsläger. Och över 25 miljoner människor i Sovjetunionen under Stalin dömdes till gulag under kortare och längre tidsperioder. Så å ena sidan då har du då segramakten i andra världskriget, och å andra sidan har du den här erfarenheten av politiskt förtryck och terror då. Och sen så efter andra världskriget så har ju den här paradoxala situationen att Sovjetunionen egentligen börjar, efter en kort tid av återhämtning, börjar faktiskt stagnera långsiktigt. Samtidigt som man är en av de här två stormakterna, USA och Sovjetunionen. Det var ju de som så att säga dominerade världspolitiken vid den här tiden.
Var inte problemet att det var så himla stängt? Alltså
det var ett extremt slutet samhälle. Ytterst få människor kunde lämna landet, och det var ju under kontrollerade former som regel. Ytterst få människor kunde besöka landet också då under väldigt kontrollerade former. Det började öppna upp på 50-talet. Men det förblev såklart ett så att säga en civilisation i sin egen, ja, på sina egna premisser så att säga, slutet i stor utsträckning från omvärlden.
Var hela folket liksom förtryckt under den här eran? Det känns ju så.
Med våra mått mätt, ja.
Ja.
Med dåtidens mått mätt, och det är ju de som växte upp i den här tiden på 50-60-talet när Stalin var borta, när det var en annan typ av politiskt styre som inte var den här massiva terrorn, utan du hade så att säga KGB, de fanns överallt på alla myndigheter, alla institutioner, alla företag. Om du så att säga opponerade dig, givetvis så kunde du råka väldigt illa ut.
Mm.
Men gjorde du inte det, så var du till exempel en person som Putin, som hade fötts då i början av 50-talet, som kunde gå i skola, som kunde gå på universitetet, studera, gå in i KGB och göra en karriär i systemet. Under liksom föreställningen om att det här systemet skulle finnas kvar och att det skulle förbli stabilt. Och det var ju, för det är man människor, vad ska man tro? Människor kan ju knappast veta något annat.
Nej, just det. Mm.
Men man fick så att säga förlängd livslängd på 70-talet genom att oljepriserna stack iväg. Och det hade ju inte att göra med Sovjetunionen, det hade att göra med kriserna i Mellanöstern, OPEC-kriserna med mera. Och Sovjetunionen växte då fram som en stor exportör av olja och naturgas, och det är ju så än idag. Ryssland är ju en ledande exportör av olja och naturgas. Men det hjälpte inte. Tillväxten återhämtade sig ändå inte. Och för att statens åtaganden växte, man hade liksom ökade och ökade utgifter, färre och färre intäkter. Så ekonomiskt knakade det i fogarna. Du hade också det här östblocket. Alltså det är ju lätt att glömma bort att liksom dagens Polen och Tjeckien och så vidare också var en del av det här kommuniststyret. Och så kom då Mikhail Gorbachev då 1985 till makten då. Och han var den första så att säga ledaren, generalsekreteraren, som då dels liksom tillhörde en yngre generation. Alla de tidigare ledarna, Brezhnev och Andropov, de hade växt upp i Stalins skugga. De hade så att säga gjort sina karriärer på 30- och 40-talet. De var veteraner. Gorbachev tillhörde ju liksom den här nya generationen. Han var född på 30-talet. Han hade sett svälten på landsbygden när han växte upp. Han hade upplevt när tyska armén så att säga kom in i hans hemby. Men han liknade ju då den här postkrigsgenerationen så tillvida att liksom han hade kunnat utbilda sig. Han hade växt upp i ett nytt samhälle efter kriget. Där liksom han hade haft helt andra förutsättningar än tidigare generationer. Och han ville förändra Sovjetunionen, för han insåg att det måste förändras. Han införde ju då perestrojka och glasnost, som hans två stora reformer. Och det är ju ryska ord som är så kända att de till och med står i Svenska Akademins ordlista.
Mm.
Det är perestrojka som handlar om liksom att reformera ekonomin ungefär. Och glasnost som handlar om inom vissa ramar tillåta en demokratisering och öppenhet. Och vad som hände då var att alla de här spänningarna i sovjetsystemet som hade legat där latent under ytan, nedtryckt djupt nere så att säga i folkdjupet på olika håll, de kunde komma upp till ytan. För att Estland, Lettland, Litauen var en del av Sovjetunionen. Men de hade ju en erfarenhet av nationell självständighet dessförinnan. Där kom de här stämningarna och viljan och strävan efter självständighet upp starkt och blev en massiv folkrörelse.
Var det då de ställde sig hand i hand?
Den sjungande revolutionen som sträckte sig över hela Baltikum.
Ja. Otroligt elegant.
Ja, det är en fantastisk manifestation då. En manifestation som demonstranterna i Hongkong för ett par år sedan hyllade genom att på dagen den här sjungande revolutionen hade genomförts i Baltikum genomföra en liknande manifestation till deras ära.
Mm.
Det visar ju också vilket eko det här hade globalt. Men liknande spänningar, strömningar fanns ju överallt. I Ryssland kom en ledare, Boris Jeltsin, som kom från inifrån kommunistpartiet. Liknande bakgrund som Gorbachev. Men menade att Ryssland ska lämna Sovjetunionen. Ukraina också hade en liknande självständighetssträvan. Och när man då 1991 håller en omröstning hösten 1991 i Ukraina, så röstar nästan, alltså, ja, nästan fullständigt överväldigande majoritet av befolkningen för att lämna Sovjetunionen. Och det här var ju då unionens näst största republik, och då var det över. Några dagar senare så möts då ledarna för Ryssland, Belarus och Ukraina i ett område nära dagens gräns till Polen, där Lukashenko numera försöker skicka en massa stackars flyktingar. Där möttes de, och de undertecknade då ett avtal, Białowieża-avtalet som det kallas, efter ett områdets namn, som förklarade unionen upplöst. Och då hade alla resurserna uttömts, då hade militären, KGB förlorat sin auktoritet, de kunde inte hålla systemet samman. Och då hade samtidigt det östeuropeiska blocket då liknande spänningar, strömningar. Du hade ju den polska solidaritetsrörelsen som ju var en massrörelse också. Du hade folk som började hacka sönder Berlinmuren och så vidare. Men allt det här skedde då extremt fort. Från när det liksom, när det väl började liksom bubbla 87-88, så sattes det igång sådana processer som i efterhand ju framstår som oundvikliga. Att när väl öppnade den här möjligheten för människor att artikulera sitt missnöje, att sträva efter någon egen ny framtid, Då var det för sent. Då var processerna irreversibla. Och Gorbachev sa att vi släpper östblocket. Vi släpper det. Han frångick då det med en ganska, en av hans nära medarbetare fick frågan om det. Och dessförinnan hade du haft den så kallade Brezhnev-doktrinen. Det var ju det som låg bakom Prag-interventionen 1968, när sovjetisk militär gick in i Tjeckoslovakien för att stoppa deras försök att demokratisera landet.
Pragvåren,
ja. 1968, och den doktrinen att intervenera militärt för att hindra sånt, den kallades Brezhnev-doktrinen. Och den kunde sammanfattas som, du får göra så länge du vill, vad du vill, så länge du gör vad vi säger. Men en av Gorbachevs närmaste medarbetare sa då på ett möte med västledare någon gång kring 87, omkring där, att vi har en ny doktrin, vi kallar den Sinatra-doktrinen. Vad menar ni med det? Alltså my way. De får göra som de vill. Och det låg ju dels en del ideologiska nytänkanden bakom det. Man insåg att den här eran av kolonialism, för det var ju en slags kolonialism, man bara använde inte sådana ord, den var över, så att säga.
Nej, men det verkar, alltså när man, om man går in på Ukrainas historia på Wikipedia, då är det ju, alltså det verkar ju som att hela 1900-talet har varit verkligen piss för det folket.
Ja, var väldigt plågat folk.
Eller hur?
Ja.
Så att man kan ju förstå att längtan var väldigt stor efter frihet.
Ja, och man kan förstå varför de nu mobiliserar hela folket. Mm. Och varför det här kriget kommer bli så utdraget. Det är för att ukrainarna kommer aldrig tolerera en situation där de förlorar sin frihet igen.
Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men nu har vi liksom kanske förhoppningsvis förstått liksom resan fram till 1991 då. Men, eller kan vi prata om Putins politiska karriär? För den startar väl här någonstans?
Ja, det är en mycket speciell karriär som där vi ärligt talat fortfarande har en hel del frågetecken.
Okej. Okay.
Det är lite det här så här, okej, okay, varför då? Varför han? Av alla personer? Oklart exakt vad som skedde på 90-talet i vissa faser. Men han hade, jag tror att det var både omständigheter och tur. Och personlighetsdrag som han också hade som var fördelaktiga i den här tiden. Han började jobba då som nära tjänsteman till Sankt Petersburgs starke man, Sobchak. Okay. Som ju var då allierad med Jeltsin. Men som ärligt talat också var lite mer så här traditionellt sovjetisk i sitt sätt att tänka. Alltså han tyckte liksom, man lyssnar på Sobchak så säger han att liksom staten måste ha en ledande roll och ja, vi ska ha lite frihet, men inte, det måste liksom vi måste garantera statens så att säga, integritet och kraft och ledande roll och sådär. Så man kan förstå att Putin tyckte att det passade honom. Jag tror att liksom där någonstans liksom befann han sig då ideologiskt att liksom, ja, staten har kollapsat och jag menar, jag tror att det, jag var ju bara barn när jag besökte först Sovjetunionen 1990-91 och sen liksom Ryssland och andra forna sovjetrepubliker i början av 90-talet. Och man måste också ha klart för sig hur det såg ut. Jag kom ju från Sverige, liksom folkhems Sverige, Palmes Sverige, det var det jag hade sett. Här ser jag barnfamiljer, hemlösa, tigger på gatan, änkor. Liksom ensamstående människor som far illa, människor som förlorade allt. Det var liksom en enorm fattigdomsproblematik som hade bara exploderat. Och det var en djup kris. Alltså för att Sovjetunions fall var liksom inte bara ett politiskt system som kollapsade. Det var liksom, det var också ett ekonomiskt system som kollapsade. Och det är ju här då som Putin då i Sankt Petersburg, rikets näst viktigaste stad, försöker liksom rodda och hålla ihop saker. Han gör sig då känd som en skicklig pragmatiker som liksom håller de här, det kom ju organiserad brottslighet, du hade liksom säkerhetstjänsterna som liksom pockade och försökte skaffa sig fördelar kanske, du hade de gamla företrädarna för industrin, företagen som skulle ställa om till marknadsekonomi och korruptionsproblematiken som bara grasserade ovanpå all den här fattigdomen och den socioekonomiska krisen då.
Ja, för det här är ju otroligt svårt att förstå. Jag menar, vi har ju haft våra diskussioner här i Sverige om utförsäljningen av allmännyttan, men det känns som att när Sovjet faller, då är det liksom, då är det huggsexa på allt.
Ja.
Var det så det var?
I stor utsträckning, ja. Och det var också under former som bara kan beskrivas som kriminella.
Mm.
Problemet var att det fanns inga lagar.
Okay.
Det var ett tufft samhälle. Det var liksom, fanns en råhet som liksom också än idag har liksom präglat hur många människor förhåller sig till varandra. Tilliten slogs ju sönder. Människor sluter sig i grupper där de liksom just kan lita på varandra. Du får en liksom fragmentering av samhället som ju är liksom extremt skadlig.
Mm.
Och en chock för liksom vilket land som helst ifall det skulle hända. Och Putin sen då, han roddar där då, Sankt Petersburg då, och jag menar, syns egentligen inte, är inte känd på något sätt, men han jobbar för Sobchak och Sobchak förlorar sitt omval några år senare. Så i mitten av 90-talet plötsligt så står där Putin arbetslös. Men han hade då några vänner som han hade jobbat med tidigare som hade fått jobb i Moskva, i presidentadministrationen. Och de säger, kom hit, Volodya. Han reste dit, fick jobb 1996-97, först inom presidentadministrationen. Sen utsågs han till chef för säkerhetstjänsten, FSB, 1998. Sen går det extremt fort. 1999 så det sker någonting ganska makabert. Det är så här för att korruptionsproblematiken den fanns hela vägen upp i maktpyramiden. Så vad som händer då är att våren 1999 får Putin sin chans att träda fram i rampljuset för första gången. Jeltsin-familjen ville få bort de här korruptionsutredningarna. Putin var chef för FSB. Och han var helt lojal i det här ögonblicket mot Jeltsin. Och vad de hade då, eller menade sig ha, det var en film på riksåklagaren Skoratov. En komprometterande film. Det finns ju ett ryskt ord, kompromat, som många nog känner till också i vardagsbruk. Och det var det verkligen. Det här var en film där då det påstods att riksåklagaren Skoratov låg i en säng med två unga kvinnor. Ingen då var hans fru. Och det var oklart egentligen om det ens var ett brott.
Mm.
Men det var ju definitivt en exceptionell smutskastning, för det här visades på alla tv-kanaler våren 1999. Och Putin gick då ut som chef för FSB och sa att vår forensiska utredning bekräftar att det är riksåklagaren Skoratov på filmen.
Mm.
Och det är ju bizarrt egentligen när man tänker på det. Varför skulle chefen för ett lands säkerhetstjänst gå ut med något sånt utan att ens liksom det är fråga om något brott?
Mm.
Men det här var liksom rysk politik. Handskarna hade så att säga tagits av. Det var liksom knytnävs slagsmål.
Mm.
Fast på stor politisk nivå. Och Putin hade ju då tjänat sina sporrar. Han hade fått Putins förtroende med det här. Och kort därpå så utnämns han då till premiärminister. Och förflyttas då återigen då, inom loppet av en mycket kort period då, från chef för FSB till premiärminister. Och hösten 1999 så startar Ryssland det andra Tjetjenienkriget, och Putin görs till liksom den informella överbefälhavaren. Det är han som syns i alla medier. Det är han som leder kampanjen, det är han som talar som en tuffing om att dränka terroristerna i uthuset och så vidare.
Hade de med sig ryska folket här?
Här och nu omkring så börjar ju Putins popularitet att öka. Och okay. Han blir snabbt landets mest populära politiker. Han framstår som hederlig, och Jeltsin utser honom då på nyårsafton vid millennieskiftet 2000 till sin efterträdare.
Mm.
Och sen har du ett presidentval då som tidigare läggs till mars 2000 som Putin vinner med stor marginal. Och sen dess har han aldrig släppt makten ifrån sig.
Det Ryssland som han tog över, jag menar, har han skapat ordning i den här oredan? För det har ju känts liksom utifrån sett som en miljardärsfabrik bara efter liksom glasnost och perestrojka.
Mm. Inkomstojämlikheten i Ryssland är fortfarande mycket hög.
Mm.
Men makten och tillgångarna, kontrollen över tillgångarna, de stora oljetillgångar och med mera, den har förflyttats från de här oligarkerna på 90-talet till Putin och hans närmaste krets. Och det skedde väldigt tidigt, under tidigt 00-tal.
Hur lyckades han med det?
Ja, genom att sakta men säkert ge sig på en oligark efter den andra. De hade tv-stationer, till exempel då två av de ledande oligarkerna, Gosinski och Berezovski, de fråntog sin kontroll över dessa redan då tidigt efter några månader när Putin har varit vid makten. Och 2003 så var det stora slaget när den mäktigaste oligarken, eller den mest förmögna, Mikhail Khodorkovsky, som ägde det största privata oljebolaget Yukos, han hade gått i opposition med Putin och visat att han kanske hade också maktambitioner. Och det ledde ju då till att ryska myndigheter gjorde då räder mot hans bolag och han arresterades och dömdes till 10 års fängelse.
Okay. Mm.
Så Putin tog ju liksom kontroll över statens auktoritet. Han kunde ju liksom agera på ett helt annat sätt än Jeltsin. Jeltsin var ju mycket mer, hade ju varit mycket mer beroende av oligarkerna. De hade ju stöttat honom finansiellt. Då. Putin var inte, så att säga, han var inte i tacksamhetsskuld till dem.
Mm.
Så han klippte till och det gjorde honom mycket populär. För att det är ju lätt att inse varför oligarkerna var, så att säga, den, så att säga, extremt mest impopulära gruppen i Ryssland.
Mm. Mm.
Så han framstod som handlingskraftig och många i väst tyckte nog att så, ja, så här, om det bara stannar där och liksom den ekonomiska utvecklingen fortsätter att ticka på så där ganska positivt vid den här tiden. 5, 6, 7% tillväxt per år då vid den här tiden. Oljepriset fortsatte att stiga och allting såg ganska bra ut. Så förväntningarna egentligen var ganska höga. Sen så såg ju alla att han var liksom en mycket mer auktoritär ledare än vad Jeltsin hade varit. Men det fanns ju så att säga en förväntan om att en växande medelklass, en ekonomisk integration med omvärlden, att det skulle leda till, så att säga, en förändring på sikt där, så att säga, väst och Ryssland ändå närmar sig varandra steg för steg.
För har medelklassen växt under hans styre?
Den gjorde ju det fram till finanskrisen 2009.
Okay.
Så de här första två mandatperioderna från då 1999-2000 fram till finanskrisen 2008-2009, det var de goda åren. Då var det många människor som fick det bättre i Ryssland. Och det var ju basen för hans popularitet. Sen efter finanskrisen så har den ryska ekonomin aldrig riktigt återhämtat sig till samma nivåer. Och när Putin kom tillbaka 2012 som president så hade det också hänt mycket. Du hade haft den västledda invasionen av Libyen för att störta Gaddafi.
Mm.
Ryssland ansåg sig ha blivit lurade helt enkelt. Gaddafi var ju en allierad, en vän till Putin. Och Putin sägs ha varit besatt av en film där då Gaddafi hade tillfångatagits och lynchats.
Mm.
Och det sägs att Putin bara tittade på den om och om igen. Och kanske såg sig själv i filmen.
Mm.
Eller en skräck liksom. Och sen så hade det också i Ryssland en protestvåg mot makten 2011-2012 som kom att kallas Bolotnaya. Och det var mot valfusket.
Okay.
Och det var ju den här generationen som då hade växt upp på 90-talet, 00-talet. Många av dem egentligen då tillhörde ju grupper som hade gynnats de här sista 10 åren av utvecklingen. Men de ville ju ha det här andra. De ville ju ha de här liksom liberala liksom rättigheterna. De ville ha liksom hedliga val utan valfusk och man ville ha liksom, ja, antikorruption och rättsstatlighet och sådär. Men Putin såg det som ett, så att säga, en utmaning och ett hot mot honom själv och ett ifrågasättande av honom själv. Och här lyser ju hans osäkerhet möjligtvis igenom. Han liksom tog det extremt personligt och blev ju kanske förbittrad.
Okej. Okay. Mm.
Så från 2012 så ser man en markant vändning i hans sätt att föra sig, hans sätt att tala. Det är ju då han hakar på den här kraftigt illiberala, antiliberala, ultrakonservativa retoriken om att Ryssland är liksom ett rysk-ortodoxt traditionellt samhälle. Man börjar liksom ge sig på och inskränka yttrandefriheten för eller om HBTQ-gruppers rättigheter. Man börjar, de grupperna utsätts för, börjar utsättas för mer såna här trakasserier och förföljelser. Det blir ett mer intolerant samhälle.
Mm.
I ett samhälle som redan kanske då inte var så att säga en liberal mönsterdemokrati. Då. Och det kulminerade ju, fram till förra veckan så skulle man säga att det kulminerade med Krim-annekteringen 2014. Nu får man väl säga att det kulminerade med hela den storskaliga invasionen av Ukraina. Och som ju öppnar ett slags nytt kapitel. Vi befinner oss nu när vi sitter och pratar i liksom ett nytt kapitel i Europas historia.
Mm, onekligen.
Och det är så att säga den fasen, jag skulle säga att det som har lett fram till det, den liksom punkt där vi nu befinner oss, det är det här händelseförloppet från 2012 till nu.
Mm.
För att fram till dess så hade Ryssland kunnat ta en helt annan riktning. Putin hade kunnat stiga åt sidan. Han hade kunnat liksom tillåta någon annan att kandidera. Han hade kunnat tillåta den här platshållaren Dmitry Medvedev att sitta kvar kanske och försöka införa lite modernisering och liberalisering. För han pratade om sånt. Han ville ju profilera sig som medelklassens röst och en kompis med Obama och sådär. Men allt det här fimpade, alla de här ambitionerna liksom fimpade Putin. Han började ge sig på oppositionella och förtrycka, så att säga, inskränka liksom civilsamhällets rättigheter och inskränka yttrandefriheten och så vidare. Och isolera Ryssland mer och mer från omvärlden. Och sen har ju liksom omvärlden också isolerat Ryssland som ett svar på liksom utvecklingen.
Mm.
Och det ser vi ju nu. Nu när vi sitter här och pratar så för tillfället så kollapsar ju den ryska ekonomin på grund av de västliga sanktionerna. Mm. Som idag på morgonen, måndagen, när liksom banker och så öppnar, slår till med full kraft. Då. Så att liksom från 2012 då så liksom steg för steg har vi gått i den här mycket farliga riktningen. Då.
Mm.
Och nu skördar vi så att säga konsekvenserna av det.
Det låter ju som att han är ganska gravt paranoid.
Ja, ibland onekligen låter han som att han tror på sin egen propaganda.
Mm.
Att han tror att vi i väst, vi sitter och tänker på inget annat än hur vi kan underminera och förstöra Ryssland. Han förstår inte att liksom sanktionerna är ett svar på hans agerande. Han tror att vi liksom hade gjort det ändå. Så han säger, jag kan lika gärna ge mig på Ukraina för att de här sanktionerna, de hade införts ändå. Mm. Så är det inte. Men han har nog övertygat sig om sin egen rättfärdighet. Om att han står på historiens sida och det gör honom mycket farlig.
Mm.
Och den här propagandan och den här desinformationen som han liksom har spridit under nu så lång tid, den har liksom ätit sig in i samhällskroppen. Att man börjar undra ibland när han pratar om, vet hans närmaste eliter själva vad som är sant eller falskt längre.
Mm.
Det gör honom såklart till en mer oförutsägbar person än vad vi kanske hade sett för 20 år sedan, så att säga.
Mm.
Två faktorer talade ju emot att han skulle ge sig på Ukraina så här brutalt. Det ena är ju då att Ukraina helt enkelt kom ut över sånt starkt motstånd. Han förstod inte det. Vi var inne på det tidigare, att han liksom förstod inte vad det ukrainska folket, han förstod inte dem, han förstod inte deras aspirationer. Det andra är att han inte förstod västs liksom tydliga kommunikation. Det här är ju fascinerande och vi kommer kanske komma tillbaka till det, men den amerikanska säkerhetstjänsten i november redan förra året har ju förstått vad som var på gång.
Mm.
Och Biden då gick ju ut och sa, invaderar Ryssland Ukraina så kommer liksom vi införa sanktioner som förstör den ryska ekonomin.
And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community.
Men han har gått vidare ändå.
Mm.
Han har trots det invaderat Ukraina. Och jag måste ju säga att jag hade ju mycket hellre sett en situation där han inte gjorde det och han hade fått Biden att se konstig ut som hade trott att Ryssland skulle invadera Ukraina. Men nu visar det sig att Biden hade rätt och Putin brydde sig inte om de här hoten om sanktioner.
Mm.
Och det är det som gör, hur tolkar han världen egentligen? Hur förstår han världen? Hur värderar han de här olika variablerna så att säga? Hur väger han dem mot varandra?
Men vad har han för människor runt sig? Är det bara jag säger det?
Det verkar som det.
Mm.
Det har tidigare då funnits en diskussion om att Putin styr ungefär som i en autokrati. Han har kallat sig liksom en autokrat. Vilket betyder att han har ju den ledande rollen i landet, men han också, men det har också funnits en diskussion om att han nog ändå har omgett sig av en krets av liksom en snäv krets av andra personer som kan liksom ge råd och kanske ha vissa ansvarsområden. Så till exempel under lång tid så var han ju ändå känd som en person som vad gällde ekonomin var ganska pragmatisk. Han utsåg då liksom ganska teknokratiska personer att leda liksom de ekonomiska ministermyndigheterna och sådär, så att ekonomin skulle skötas och så. Det gjorde man ganska bra jobb länge, fram till nu.
En teknokrati bygger på liksom någon slags expertvälde.
Ja, exakt. Så han hade en sån grupp till exempel. Sen så fanns en annan grupp just med folk just med en bakgrund från KGB och FSB, säkerhetstjänsterna, militären. De kallas för siloviki i den ryska politiska diskursen. Det betyder ungefär starka män eller liknande. Sådär. Det är ju de som, så då finns en diskussion, ja, men det är där han liksom får råd om liksom Krimannekteringen eller gå in i Syrien 2015. Det är de som så att säga, sitter och smyr med sitt ränksmideri om liksom sprida desinformation om liksom amerikanska presidentvalet och sådär. Va? Mm. Och så har det liksom funnits en diskussion om att ja, men han nog ändå lyssnar på dem. Men vad som hände några dagar före det här kriget då, som vi nu har, så samlade han just den här gruppen, sina närmaste. Och det är en grupp som då kallas det Nationella säkerhetsrådet. Och då var det alldeles uppenbart att det enda syftet med det, för det första, de brukar aldrig tv-sändas. De här mötena sker ju under sekretess vanligtvis. Men den här gången så var det ett långt tv-sänt möte i det Nationella säkerhetsrådet där Putin radade upp alla medlemmar, ledamöter. Han satt ensam vid ett skrivbord. Alla andra fick sitta på stolar långt bort. Och en efter en fick de gå fram för att bekräfta att de tycker att man ska erkänna då de här ockuperade enklaverna i östra Ukraina som självständiga stater då. Och vissa av dem som har då jobbat med honom i över 20 års tid, de förnedrades helt öppet. Putin bara förnedrade dem. Okay. Exempelvis utrikesministern Sergej Lavrov, chefen för utrikesspionaget SVR, Naryshkin. Det var mycket märkligt att se, och det man fick här, där och då fick man en stark känsla av att han har fjärmat sig till och med från sin allra närmaste grupp. Och det är ju det som gör honom nu till en mer oförutsägbar ledare.
Men det här var ett spel
någonsin tidigare.
Det här var ett spel för gallerierna så att det ryska folket skulle få en känsla av att alla är med på tåget här.
Ja, för att genom att sätta kameran i ansiktet på dem så kunde de inte heller opponera sig. Det gjorde ju att de är nu medskyldiga. Mm.
Och du, alltså som jag har förstått det, på Moskvas gator har väl folk ändå varit ute och protesterat. Vilka har han med sig i det här egentligen?
Än så länge majoriteten av eliterna och en stor grupp av det ryska samhället som förhåller sig mer eller mindre passiva eller till och med fortfarande stöttar honom. Man kan ju säga något förenklat att du har liksom en grupp som är de här som typ tror på det som sägs på tv. Sen har du en annan grupp som är passiva och som liksom distanserar sig från allt det här och bara fokuserar på sin familj och sitt jobb och gör så gott de kan i det lilla. Och sen har du en tredje grupp som är de oppositionella, som de som liksom har nått insikten att liksom Putin är en återvändsgränd. Det är ju framförallt unga, men inte bara. Men vi vet historiskt, tittar man statistiskt på alla så att säga personstyrda auktoritära samhällen som det ryska sedan say, 1945, så ser man att maktskiften har nästan aldrig ägt rum enligt konstitutionella mekanismer i sådana här system. Att när makten byter händer så sker det som regel för att autokraten dör, att eliterna plockar bort honom, nästan alltid en han, eller att det sker en resning upp underifrån.
Och vilket är det troligaste som jag har varit
här? Jag går inte att spekulera om vad som kommer hända i Ryssland. Om det sker imorgon eller om 10 år eller 20 år. Så är det för tidigt att säga, men klockan har ju kommit närmare 12-slaget helt enkelt. Mm. Så är det ju. Mm. Alltså vi är i en helt ny situation nu. Och ännu mer oförutsägbar och farligare situation än kanske någonsin sedan 1991.
Mm. Pjata doba povnomasztabnoy vyny Rossii proti narodu Ukrainy. Stoimo mitsno. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років.
I andra hörnan har vi 44-åriga Volodymyr Zelensky.
Volodymyr Zelensky, jajamensan.
Tackar. Jag läste ändå ryska 2 år, men det verkar inte sitta
kvar
riktigt.
Nej, det är inte så lätt.
Men skulle man kunna säga att han är Ukrainas Ronald Reagan, eller är det en liknelse som haltar?
Ronald Reagan var ju aldrig någon krigspresident. Deras bakgrunder liknar ju varandra. Jag förstår varför du gör jämförelsen, för att Zelensky då, han är ju skådespelare i botten, underhållare. Mm. Jävligt charmant kille i grund och botten. Och därför när han vann med en stor majoritet då 2018 som president i ett demokratiskt val, där hans företrädare Poroshenko gratulerade honom till segern och fredligt verkade för att överlämna makten under de bästa möjliga omständigheterna. Men du förstår skillnaden också med Ryssland. Jag tror att det blir så tydligt. Liksom. Här har du en underhållare. Han sa tidigt så här att jag vill inte att till alla i, liksom i det politiska systemet, alla tjänstemän, alltså jag vill inte se mitt porträtt på era kontor. Så. Mm. Jag vill att ni har fotografier på egna familjer. Mm. Jag vill att när ni fattar era beslut så ska ni titta på dem och tänka på ert land. Mm. Men visst, folk har kallat honom en clown, folk har kallat honom oseriös, han har kallats en pajas, han har avfärdats. Men sen i torsdags är han en av den fria världens främsta ledare, så enkelt är det. Mm. Han är så att säga i frontlinjen i ett krig som handlar i stor utsträckning om också en konflikt mellan två olika politiska styren.
Men vem var han för i början då?
Ja, alltså han jag säger, jag vet inte, jag tänker att jag citerar liksom Bibeln när liksom Moses vid den brinnande busken och frågar vem är du, och Gud svarar jag är den jag är. Han är den han är. Mm. Och han hade liksom inte någon längre politisk erfarenhet. Han var ju liksom ganska okänd för oss som följer liksom framförallt de just politiska, ekonomiska och säkerhetspolitiska frågorna. Man har sett honom på tv och liksom sådär. Så han är en vanlig kille.
Mm. Men varför gav han sig in i politiken?
Antagligen för att han attraherades av möjligheten att ha makt. Han drevs nog säkert av ambitioner att göra gott. Eller han drevs, får utgå från, på sitt sätt, inom ramarna för sin förståelse. Och så. Jag tror inte man ska tillskriva honom för många komplexa lager och sådär, och motivationer. Och så. Han liksom kom till makten och det var liksom en frisk vind han kom utifrån. Han var inte associerad med några av de här klibbiga gamla klanerna och elitgrupperna. Han var liksom en ny energi och så vidare. Men det ukrainska samhället är ingen idealdemokrati, men det är ordentligt mycket mer demokratiskt än det ryska.
Ja, berätta om utmaningarna. Alltså, vilka har de varit? Är det korruption igen eller?
Ja, alltså, och det är ju liksom en korruption som finns på så många nivåer av samhället att det blir så att säga nästan systemdefinierande. Att, vill du få igenom en lag så måste du liksom muta parlamentsledamöter. Vill du registrera någon typ av företagsverksamhet så måste du hantera myndigheter och där kommer tjänstemän och kräver pengar. Mm. Blir du stoppad liksom av polisen på gatan så kanske du måste betala polisen för att komma därifrån och så vidare. Så från den högsta nivån till den lägsta nivån, det påverkar människors vardag. Det har blivit bättre. Det har antagligen blivit bättre i Ryssland också. Men det är klart att för Ukraina nu så att säga, alla de här frågorna är ju helt sekundära. I dagsläget så står ju inte bara Zelensky kvar i centrala Kiev med sina närmaste, med sin regering och sina närmaste rådgivare. Där står även hans politiska motståndare. Tidigare presidenten Poroshenko uppträder med Kalashnikov. Mm. En annan ganska känd kvinna som jag tror många kanske har sett på bilden. Julia Timoshenko, en kvinna med blont hår i såna stora knutar som ser ut som kanelbullar, så traditionell håruppsättning, ukrainsk håruppsättning. Så hon gick också ut och liksom, de stannar kvar. Mm. Och de står på samma sida nu. Mm. Så det ska bli oerhört intressant. Första primära målet nu är att Ukraina måste överleva som stat. Mm. Och det vet vi fortfarande inte om det kommer vara så. Jag vill inte låta defaitistisk, man ska inte prata om det nu. Men det är klart att man måste förhindra givetvis med alla tillbudstående medel att Ukraina går under.
Och vi ska prata lite mer om själva konflikten, men bara varför avfärdade folk honom som clown?
Han hade ju, bland annat för att han hade varit en clown. Mm. Alltså han hade ju uppträtt i clowndräkt på tv. Okay. Alltså en glad kille liksom. Han var skådespelare, han hade spelat president i en tv-serie. Han hade spelat clown, han hade liksom uppträtt i kabaréer. Du vet, så han hade varit med i Dansa med stjärnorna, den ukrainska versionen. Gå in på YouTube, det finns liksom härliga klipp med honom, fröjdiga. Ett där han står med en grupp som så här musikalnummer där han låtsas spela på pianot med sina testiklar. Det, du vet, det var en glad galosch. Va? Liksom.
Som om Filip Hammar skulle bli statsminister, eller?
Ja, något sånt i den stilen. Mm. Men det är så mycket mer som står på spel i Ukraina än i Sverige.
Jo. Och som jag har förstått det, om vi går vidare då till själva konflikten som nu är knappt inte ens en vecka gammal, va?
Ja, morgonen torsdagen 24 februari gick krigslarm.
Vi har pratat om Putins bevekelsegrunder till varför han går in. Han har ju pratat väldigt mycket om det här med denazifieringen.
Ja.
Vilka är de här eventuella nazisterna som Putin ska ta hand om?
De finns bara i hans egna vanföreställningar.
Okay.
Hans egen propaganda som sedan 2013-2014 och den här så kallade Majdan-revolutionen då i Ukraina. Det var ju då som ryska medier och ryska politiker, regimlojala ledare i Ryssland började säga att just Ukraina styrs nu av fascister. En fascistjunta har tagit makten. Det är ingen legitim stat. Man anklagar dem då för att vara nazister. Zelensky är alltså en ukrainsk jude. Han är alltså president, landets president. 70% röstade på honom.
Mm.
En person liksom vars mor, far, föräldrar liksom dog i andra världskriget, dog i förintelsen som sagt. Det här är ju en typ av propaganda som skulle fått Goebbels att liksom tycka att det här var kanske lite väl magstarkt.
Mm.
Men
folk köper det ju uppenbarligen.
Jag är rädd att det finns för många som gör det.
Mm.
Det är för att det har pågått nu i över 8 års tid. Den här propagandan. Dag ut och dag in så pratar ryska. Jag ska komma ihåg att slår man på rysk stats-tv så det är väldigt sällan nu för tiden de senaste åren de pratar om rysk arbetslöshet eller något sånt. Sånt som kanske vanligtvis animerar liksom nyhetssändningarna i andra länder. Utan det är liksom Ukraina, det är fascisterna, det är alla de här hemska brotten som man då tillräknar den ukrainska styret då. Så de tror nog, många i Ryssland är det, tror att Ryssland är i Ukraina för att befria landet. Och det finns ju nu också tillfångatagna ryska soldater i Ukraina som då har vittnat om att de inte förstår någonting.
Mm.
För de var helt övertygade om att folk skulle välkomna dem och hylla dem. När de rullar in med sina stridsvagnar. Och istället så blir de attackerade och skjutna. Och de liksom civilbefolkning liksom i stad efter stad som liksom bildar mänskliga kedjor för att hindra stridsvagnar. Och jag menar det liksom lokala självförsvarsgrupper som med alla tillbudstående medel då försöker då repellera den här invasionen. Så det är inte bara så att det är två länder som så att säga, har en konflikt. Det här är du vet, det har skapats liksom två parallella universum. Liksom. Och det gör att det här i ryska samhället idag, även långt efter det att Putin har lämnat makten. Det kommer ju en tid då även han så att säga, inte längre styr. Så kommer det här giftet finnas kvar.
Mm. Alltså om alla medier dessutom kontrolleras så att säga, då är det ju svårt att få in ett annat narrativ.
Alltså häromdagen så sände rysk stats-tv ett inslag där de visade bilder då på raketangrepp mot Kiev. Och säger, titta här vad ukrainska militären gör mot sin egen befolkning. De skjuter mot sin egen huvudstad.
Mm.
Det är liksom så skruvat så att man liksom tror inte det är sant.
Mm. Du fick uttala dig häromdagen om att din gissning var att det här hade tagit längre tid än Putin förväntade sig.
Mm.
Den typen av krigföring som det var vid Poltava, liksom, att man sågs på ett fält och sen så gjorde man upp och sen så gick segaren därifrån. Mm. Det finns ju inte längre såklart. Nej. Utan nu måste man liksom in i varje lägenhet typ där det skjuts ifrån mot den. Liksom. Det måste ju vara otroligt krävande.
Ja, alltså Ryssland har ju då mobiliserat ungefär 200 000 soldater. Och det är fruktansvärt många människor. Men Ukraina är ett land med över 40 miljoner invånare. Slår man ut det på kvadratkilometer så är det en rysk soldat per 3 kvadratkilometer. Det finns ingen chans att du kan kontrollera landet med 200 000 soldater. USA upptäckte ju det i Irak 2003. Man hade ju även då dimensionerat för en helt annan typ av operation. Sen insåg de att vi behöver en helt annan typ av liksom, militär närvaro om vi ska kontrollera landet och upprätthålla stabilitet och så vidare. Men även de insåg ju snabbt att det här handlar om att gå hus till hus, kvarter till kvarter, där vi kommer sannolikt möta folk som hatar oss.
Mm.
Och så är det ju också i Ukraina.
Spekulationer igen givetvis, men finns det någonting som skulle kunna få Putin att retirera?
Jag tror inte han är kapabel till det nu.
Jag vet inte, att förlora.
Ja, vad är det han ska retirera till? Till Haagtribunalen.
Mm.
För att han har ju två alternativ. Antingen dör han vid makten eller så sitter han i Haag, möter han sitt öde i Haagtribunalen. Det är liksom Hitler i sin bunker eller Milosevic i Haag. Jag har svårt att se något alternativ.
Mm.
Hans brott nu är så extrema att det finns ingen återvändo.
Är han galen?
Han agerar på ett sätt som får galna konsekvenser. Om han är galen i klinisk bemärkelse, det kan vi inte spekulera om. Det ska vi inte spekulera om. Men konsekvenserna av hans handlande är ju galna. De är fruktansvärda.
Mm. Och jag frågade, för han har ju ändå antytt att det är, alltså han har ju vapenskramlat med kärnvapen. Mm. Är det bara snack?
Ja, vi får hoppas det.
Mm.
Men vi vet inte säkert. Ryssland har över 6 000 kärnvapen. Det är olika typer av kärnvapen. Det är allt från domedagsbomber, om man då vill uttrycka det så, till liksom mindre taktiska kärnvapen du kan sätta in i ett slagfält mot en motståndare, mot en stad eller mot ett fartyg eller så.
Jo, men ens med den minsta jävla raketen antar jag att det är förödande konsekvenser.
Ja, för all framtid kommer det så att säga ha extremt farliga, så att säga, bieffekter och direkta effekter. Han gjorde ett uttalande för några år sedan redan om kärnvapen där han sa ungefär så här, att om väst ger sig på oss, då vet vi vad som händer. Vi trycker på knappen, våra fiender hamnar i helvetet och vi hamnar i himlen som martyrer.
Mm.
Och det är ju det här som är oroande. För att under kalla kriget, eller det är många saker som är oroande, men det finns en sak som är det finns en kontrast här. Under kalla kriget så talade det sovjetiska kommunistpartiet aldrig om kärnvapen på det här sättet. Man förstod vad det handlade om. Och jag tror att det också bottnade i att dåtidens ledare var veteraner från kriget. De hade sett riktigt krig. Putin har aldrig tjänstgjort i militären. Det är viktigt att komma ihåg det. Han har tjänstgjort i KGB med mycket kort militärtjänstgöring. Han var inte i Afghanistan när hundratusentals andra sovjetmedborgare i hans ålder liksom var där.
Mm.
Satt han i Dresden och typ skaffade underrättelser om något västtyskt medicinbolag. Liksom. Du vet, som han skickade sen till Moskva. Så han förstår nog inte vad det här handlar om.
Mm.
Och det är klart att vi har sett en mycket negativ trend. Även Donald Trump använder ju en liknande retorik. Så till milda grad att det avslöjades här för något år sedan ju att delar av någon i den amerikanska militärledningen informellt kontaktade sina kinesiska motparter med budskapet att vi kommer ordervägra ifall Trump är så galen att han beordrar ett kärnvapenangrepp på er.
Mm.
Trump, han är nu inte kvar vid makten och förhoppningsvis återkommer han inte, men Putin är kvar. Mm. Och Putin är mycket mer farlig. Putin är ordentligt mycket farligare än Trump. Så den enda man kan jämföra honom med är kanske Kim Jong-un då. Putin, han har liksom inlett sin nedgångsfas. När han börjar fundera på sitt eftermäle, hur han ska gå till historieböckerna. Han vill gå till historieböckerna som mannen som samlade de ryska länderna, de här östslaviska folken som återskapade det storryska imperiet eller stormakten. Och det gör honom till en extremt farlig person. Och han använder den här vårdslösa retoriken för att avskräcka väst eller omvärlden från att hjälpa Ukraina givetvis. Han vill ju kunna dominera Ukraina själv.
Mm.
Och han är ju feg. Och han blir väldigt rädd när han ser att västvärlden inte backar utan att man stöttar Ukraina. Så det är därför den här retoriken används.
Mm. Men finns det någon motsvarande, liksom den som hörde av sig till Kina? Tror du?
Jag tror inte det.
Mm.
det som möjligtvis är då, så att säga, en ljuspunkt i det här, det är att den ryska ekonomin är mycket svagare än vad Putin föreställer sig. Så sanktionerna nu, de är ju förödande. Och nu har man ju från väst sagt att de här sanktionerna har vi infört för att krossa Putins politiska styre. Det har man aldrig sagt förut. Mm. Och han har enat väst på ett sätt som ingen trodde var möjligt. Tyskland ska ju dubblera sina försvarsutgifter. De ska liksom gå iväg från, lämna sitt beroende av rysk naturgas. Det är liksom ett skifte som sker nu som är liksom, det är liksom ett hangarfartyg nu, ett enormt hangarfartyg som börjar liksom ändra kurs, och nu går den, kommer det gå i en helt annan riktning, och det kommer liksom pågå under en lång tid. Så Putin har gjort irreparabel skada också, så att säga, på sitt eget land.
Mm.
Och just för att det finns inga motvikter, utan i sådana här system så är det en person, och den här personens föreställningar och vanföreställningar kan ha liksom enorma konsekvenser.
Mm. Om man ska se till någon uppsida, så är det väl kanske att vi påskyndar det här med elektrifieringen, eftersom vi kanske blir...
Ja. Alltså, sedan 60-talet har Europa gjort sig beroende av olja från Mellanöstern och sen från Sovjetunionen, eller Ryssland då. Det vill säga, vi har skickat tusentals miljarder genom åren till regimer som finansierar salafistisk jihad, kommunistisk propaganda och nu Putins liksom auktoritära styre och hans krigsmaskin. När man någonstans måste man börja undra, liksom, är det här i vårt intresse? Mm. Och sen har vi den andra frågan som du tog upp, klimatomställningen. De hänger ju ihop. Alltså vår säkerhetspolitik och vår, så att säga, framtid som mänsklighet hänger faktiskt ihop i det här fallet. Det finns ett så här intresse. Och då är frågan, hur gör man det då? Nu, här och nu. Jag tror att det finns ett långsiktigt och ett kortsiktigt svar. Kortsiktigt är ju att liksom, vi kan inte stänga ner kärnkraft och så vidare. Ja, men vi måste kunna, så att säga, försörja. Och liksom, för att det finns ingen poäng att rädda en jord om inte mänskligheten finns kvar på jorden. På sikt måste vi såklart fundera strategiskt kring förnybart, energieffektivisering och så allt det här. Och det är ju på gång redan. Och det skiftet kommer ju bara accelerera, givetvis. Mm. Så det har ju också Putin åstadkommit då. Och vad är basen för den ryska ekonomins tillväxt? Ja, det är olja och naturgas. Vem kommer vilja ha det om 20 år, 30 år? Mm. Och hur har han förberett sitt land för den omställningen? Inte alls.
Du, Martin... Din bok kommer om några veckor, Det fallna imperiet Ryssland och väst under Vladimir Putin. Men har du berättat allt nu redan?
Det finns en massa små godbitar kvar att utforska. Ja. Det vill jag bara våga hävda.
Ja. Stort tack för att du kom.
Tack själv.
Martin Krags bok heter alltså Det fallna imperiet, Ryssland och väst under Vladimir Putin, och den kommer ut i slutet av mars, men vi lägger redan nu en länk till den i avsnittsbeskrivningen så kan du förbeställa. Producent för avsnittet är Ninni Westin, jag heter Kristoffer Triumf. Värvet ges ut av Acast, och vill du oss något är det enklast att skicka ett DM på Instagram eller mail på varvet@triumf.se. Stort tack för att du lyssnade. Adjö. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.